Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Du satt ju i ett amerikanskt fängelse i 28 år.
Det stämmer. I 2,5 år så var de helt bestämd på dödsstraff. Och jag satt faktiskt i dödscellerna i 2,5 år.
Death row.
Death row.
Och nu sitter du här.
Nu sitter jag här med Maury som jag har sett på tv och på YouTube. Och...
Va?
Ja.
Men vad kul. Det känns ju härligt modernt att sitta och kolla YouTube.
Jag älskar teknologi.
Jaha.
Och när jag satt så fick jag besök av journalister och folk och de frågade... Ja. Vad är det du vill göra? Liksom, vad är det som är här ute i världen som fascinerar dig? I want to play video games. Liksom. Jag var helt fascinerad med videospel.
Så du köpte typ ett modernt PlayStation eller Xbox när du kom ut?
Jag köpte en Xbox och hela alltihopa.
Mm. Hur var det att spela spel med 30 års utveckling som du aldrig hunnit se?
Ja, det var fascinerande. Älskade Mario.
Ibland har man ju drömt om att, du vet, så här, ligga i koma i 30 år och sen bara vakna upp och bara, vad har hänt?
Ja, och mat, alltså det är så mycket olika mat.
Aha.
Ja, jag har ännu inte ätit kebab, det är det enda jag vägrar.
Varför det?
Och det är bara, vad är det där för någonting? Aha. Alltså det är en massa hoppressad, vad är det, svansar och...
Liksom, tror inte det är svansar.
Näser, eller vad är det för någonting i det? Nej.
Nej, men kebab fanns inte när du åkte in.
Nej.
Men du Annika är ju helt enkelt den svensk som har suttit längst i ett utländskt fängelse. Och du är ju den enda svensk egentligen då som har suttit på death row. Varför satt du där?
För att jag var en heroinist och i jakt på mina droger. Så blev jag involverad med en man som sedan tog livet av två människor. Men det är inte att säga att han gjorde allt och jag är oskyldig. Nej, det var mina val och det var mitt beroende som satte allting i rullning. Och i USA så är det så att det gör ingenting vem som håller i vapnet. När någon dör så är alla lika skyldiga. Någon måste betala liksom. Oh. An eye for an eye, det är den amerikanska way. Så.
Ja. Det första steget som ledde dig till att bli dömd för medhjälp till mord, och när började det?
Det var ju egentligen när vi flyttade till USA. För att,
du är 13?
Jag var 11 då.
11.
För då träffade jag den här killen som jag så småningom rymde med. Mm. Han var ju 24 år gammal.
Och du var?
13.
Ja, det är inte en 100% oproblematisk åldersskillnad.
Nej. Så att det var ju någonting fel på den där killen naturligtvis. Man plockar inte upp en 13-åring liksom. Det gör man inte. Men
och på grund av att liksom din mamma lite hade försvunnit och du inte hade jättebra kontakt med din nya styvpappa så var det skönt att försvinna iväg där liksom.
Ja, alltså jag passade ju inte in hemma, inte i skolan och liksom jag tyckte inte om min styvfar. Mm. Och mamma, hon tog ju hans sida i allting kände jag, så att det var då vi bestämde oss att sticka till Kalifornien.
Och där är du liksom som 14-åring rymd, börjar kanske intressera dig lite för droger?
Ja, vi började ju med droger direkt när jag kom dit, men det var ju LSD och hash och sådana där vanliga grejer. Men den här killen som jag hade rymt med, han fick en bad trip.
Mm, han blev heroinist helt enkelt.
Ja. Ja, och sen ville jag prova på, jag med.
Hur gammal var du när du tog din första heroindos?
14.
Men alltså det här är ju av ren nyfikenhet, hur känns det att ta heroin första gången?
Första gången var det som allt smärta, allting som satt inom mig, det bara försvann i ett ögonblick. Ingenting är fel, hela världen är rätt, allting är perfekt, det är ingen smärta, ingen psykisk smärta eller ingen ångest, ingenting. Mm. Allting är bara varmt, mjukt och perfekt. Men man kommer aldrig tillbaka dit igen. Och det är den känslan man jagar livet ut.
Borde alla ta heroin en gång?
Nej.
För det låter ju som att en gång är bra och sen efter det så, eller det, eftersom det är så beroendeframkallande ska vi såklart inte göra det en gång. Det vill jag verkligen uppmana mina tittare. Men det låter verkligen som att det var värt, alltså den gången låter ju fantastiskt.
Den gången, men priset är inte värt. Nej. Och det är, vissa människor blir väldigt sjuka, de spyr och sådär. Och jag vet att det är vissa som har provat en gång och aldrig mer för mig det där.
Mm.
Så nej, det är inte någonting som man ska prova på även en gång.
Är det topp 2 sämsta beslut du har tagit i ditt liv?
Ja.
Ja. Hur ser livet ut en dag liksom, under de här åren när du är som mest beroende av heroin?
Ja, men man kliver ju upp på morgonen och förhoppningsvis så har man sin get-up, alltså den första dosen för dagen, annars är man ju värdelös. Mm. Och sen är det bara att köra igång till jaga nästa dos, vad man nu måste göra. Om det är ut på gatan och sälja kroppen eller whatever. För mig var det prostitution. Så att jag började på gatan med äckliga gubbar och jobbade mig upp till företagskunder och privata såna där saker.
Hur går det att beskriva hur det känns att sälja sin kropp? Alltså den, hur känns det i liksom själen?
Alltså för mig, jag försökte att vara så bedövad som jag kunde vara. Jag var inte där.
Nej.
Liksom, jag kände ingenting, bara disgust, äckel.
Mm.
Men jag kommer ihåg efter den första gången så var det väldigt tydligt att jag hade korsat någonting som jag kunde aldrig backa. Så det var någonting som bröt där och då som jag tror jag aldrig fick tillbaka riktigt. Det bryter en i själen.
Tänk ändå vad mycket smärta du har varit med om jämfört med de flesta andra av oss.
Kanske så, ja. Men jag fick ju en son i mitten uppe i allt det här.
Mm.
I 1970.
Mm.
Så då tände jag av i nästan ett år. Det var väl 6 månader. Så jag ville inte ha ett beroende barn.
Du har en ny kille. Du tar droger igen. Du är 26 år gammal.
Ja.
Berätta om det här som skulle bli ett dubbelmord.
Ja, vi sålde ju stulna varor. Vi köpte stulna varor från folk som gjorde inbrott och sådär. Sen sålde vi dem vidare. Och jag ringde en man som jag kände som ägde flera restauranger. Vi hade ett massa kött. Bokade en träff med honom. Tog den här nya killen med mig. Men det blev ett argument över alltihop. Varorna, pengar, värdet.
Men innan vi fortsätter ska jag nämna att det här avsnittet är i betalt samarbete med Plick. Second hand. Direkt i mobilen med miljontals unika plagg. Med Plick så kan du helt gratis sälja plagg du inte längre behöver. Skorna du har växt ur, jackan du är trött på, skjortan du inte ens använder. Du kan också köpa det du istället saknar där. Du kan köpa ett par fräcka, snabba solglajer, några läckra sneakers, en skjorta och en skjorta till på skjortan som jag har någon märklig förbläs för. Som köpare är du också alltid försäkrad om något skulle gå fel. Så gör som nästan 1 miljon svenskar, inklusive jag själv, redan har gjort. Gå in på App Store och ladda ner appen. Eller gå in på www.plick.se och köp någonting nygammalt. Eller sälj någonting du vill bli av med. Tack så mycket Plick för att ni gör second hand enkelt. Nu fortsätter avsnittet.
Din kille och han på restaurangen började bråka.
Ja, precis. Började bråka. Och det slutade med att min kille sköt ihjäl honom.
Han drog fram ett vapen.
Han drog fram ett vapen och sköt honom. Jag stod i skuffen, alltså bakom, och skulle ta ut varorna.
Och hör plötsligt.
Ja. Och bad mer eller mindre kom till mig, smällde igen bakluckan och släpade in mig i bilen. Och vi körde därifrån. Och han frågade mig om jag tyckte att vi skulle åka till Kanada eller Mexiko, för vi måste ju dra. Men då hade jag lämnat min son. Jag måste få bara krama honom en gång till. Säga adjö. För jag kunde ju inte ta honom med mig.
Nej.
Och grejen är, jag hade lämnat mitt namn och telefonnummer på Joes svarmaskin. När vi bokade den här träffen. Så att de skulle veta direkt. Mm. Mitt liv var slut, ansåg jag. Så det var jag som sa, nej, vi kör till norra Kalifornien. Och på vägen dit så tog jag allting jag kunde få tag i. Alkohol, piller, kokain, heroin, allt. Men när vi kom fram så var jag helt väck i huvudet. Vi hittade inte stället. Men vi körde runt flera timmar. Mm. Långt ute på landet. Fick punktering. Så småningom kom en polis. Och det slutade med att Bob sköt ihjäl honom också. Alltså när ett liv slocknar.
Mm.
Särskilt våldsamt och oväntat. Det uppstår ett hål. Om du tänker dig universum som ett tyg. Och så plötsligt rivs en bit ut ur tyget. Och så sugs energin igenom det där hålet. Och det är tomt.
Mm.
Men så småningom så knyts det tillsammans igen. För universum funkar ju inte med ett hål i.
Nej.
Men just där det där livet har varit. All den energin som den personen har varit. Den existensen lämnar ett vakuum efter sig. För vi har alla en plats. Vi har alla en uppgift. Och jag kände när han lämnade det där tomheten bakom sig. Men i alla fall, vi körde därifrån i polisbilen.
Och ni tog hans bil?
Ja, vi hade ju punktering.
Just det.
Men Bob crashade så småningom och vi var omringad på tre sidor och det blev ett shootout. Alltså Bob tog upp pistolen, klev rakt ut ur bilen och ställde sig rakt upp och ner och började skjuta. Och såklart de sköt tillbaka. Men han blev skjuten tre gånger, klarade sig, tog honom till sjukhus och jag hamnade i häktet. Men efter 7 månader i häktet så dog Bob. Han hade begått självmord, sa de. Och då var det bara jag. Så det var där jag hamnade i dödscellerna. Och det var ju för att de tog för givet att jag skulle få dödsstraffet. Det var ju automatiskt liksom. Det var ju gaskammaren på den tiden.
Alltså herregud.
Och gas, cyanidgas. Det är ju inte så att man bara somnar in.
Nej.
Utan det fräter ut lungorna. Det är därför de har den där luvan över ansiktet.
Och det sa de till dig?
Ja, ja. De var väldigt detaljerad.
Så du satt i flera år?
2,5, ja.
2,5 år på death row utan en dom?
Ja, och sen kom det här då mina advokater kom och sa att de inte fick ge dödsstraff till någon som aldrig hade tagit ett liv själv.
Nej, det verkar ju väldigt rimligt får man säga.
Ja, det tycker jag. Det var ju en lättnad minst sagt. Men,
det är klassiskt lätt, alltså, jag har ändå varit med om lättnader i livet. Det där låter verkligen som en lättnad.
Ja.
Du ska inte in i en cyanidkammare.
Nej, men alltså det är så stort att det nästan inte är på riktigt. Förstår du?
Ja.
Jag menar att världen har bestämt att de ska ta livet av dig.
Mm.
Och säga att det är okej.
Ja.
Och sitta och titta på dig medans någon tar livet av dig. Det är så unreal.
Det är obegripligt.
Det är surrealistiskt, förstår du? Så att det är nästan inte på riktigt på något sätt.
Nej. Och då flyttar du in i ett mer vanligt kvinnofängelse helt enkelt.
Precis.
Hur är livet i ett amerikanskt fängelse på 1980-talet?
Det är en microcosm skulle jag säga. Det är en egen värld. Och särskilt på den tiden fångarna drev hela anstalten. Och man gick aldrig till någon vakt eller till någon officiell om man behövde någonting. Utan man tog reda på vem jobbar där.
Mm.
Vad är hennes grej?
Mm.
Alltså kanske hon tränade, kanske hon ville ha råfrukt. Alltså mat är ju guld.
Mm.
Och jag råkade hamna i köket. Det var mitt första jobb som, apropå det, som lärde mig hur man olagligt fixar böcker så att det ser ut som allting går bra till men man har andra räkningar. Han lärde mig hur jag skulle dölja saker.
Ja.
Men i alla fall, det gav mig tillgång till köksgrejer.
Mm.
Och han blev rätt så förtjust i mig. Så jag lyckades komma in och ut ur köket utan att bli visiterad.
Så du kunde börja sälja och
så jag kunde liksom betala med tomater och råa ägg. Rå ägg, det var alltså, det var guld. Så ville man byta rumskamrat eller någonting, ja, det är bara att ta reda på vad vill den här tjejen som gör det, som fixar det i datan. Vad vill hon ha? Är det droger? Är det, vad är det för någonting?
Vad var liksom, vad är mest värt där i fängelset, i den ekonomin?
Förutom knark.
Knark äta eller?
Ja, knark och så småningom...
Någon särskild drog eller...
Heroin på den tiden var den största.
Då var man rik och man hade lite av det. Liksom. Det kunde man byta mot det mesta.
Oh ja.
Jo, och så ja. Tvåa då? Vad kom sen?
Det skulle vara råfrukt.
Råfrukt? Alltså heroin, ja. Och sen råfrukt?
Ja, frukter.
Jag har ett äpple här.
Alltså vi fick...
Jag blir nästan sugen på att ta en tugga av äpplet
ja,
här.
Ja, du ska uppskatta
det.
Om det
är liksom i klass med heroin ja. I fängelse, då ja. Är det ju bra grejer. Du bara går, och vi går igenom en genomsnittlig dag från de här 28 åren på ett fängelse i USA. Alltså, vilken tid vaknar du? Om vi
klockan
börjar där.
6. 60 dörrar på en avdelning som öppnas.
Schmack.
Med en knapptryck. Så det är pop, 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 pop. Det låter som en maskingevär. Och sen om man vill duscha, då är det en himla rusning till duschet. För att man har bara en timme ungefär på sig.
Sover du med någon annan eller har du
ja.
En egen cell?
Nej. Det är dubbel. Man är dubbel sover cell. Med någon annan. Ja, just det. Absolut.
Ibland med någon trevlig, ibland med någon mindre trevlig.
Precis.
Ja.
Precis.
Hur många trängs i den här? Hur många duschar finns det? Hur många vill
sex
ha dem?
6 duschar, 150 kvinnor.
Åh, helvete. Så då får man ställa sig i någon sorts kö?
En dödlig kö. Den tränger man inte sig in före någon, minsann.
För då...
Då händer det saker.
Vad hade hänt om jag var satt i fängelset, du står i kön, jag springer in framför dig?
Då får vi slåss.
Då slåss du,
ja. Du blir utknuffad helt enkelt. Och om du inte accepterar det, ja då får du lära dig att acceptera det.
Var du en tuff... Du var en hårding här där.
Nej. Men man måste dra en linje. Alltså man kan inte vika sig. Det tar tid innan man vinner sin respekt. Och respekt är nog det största ordet som finns.
Men vad hade hänt om jag, Mauri, 27, en liksom en liten sojapojke från Sverige, hade mött dig i det här fängelset och hade gjort dig arg?
Ja, det beror på vad du hade gjort. Kanske jag hade förklarat för dig vad reglerna var. Men annars så kanske jag skulle ha tagit dig i kragen och skakat om dig lite grann. Alltså, min första övning var, vi fick en tvättmaskin till slut. Och då hade alla tider att passa. Alltså man hade sin tvätttid. Så jag kom upp och det var min tid. Och då var det någon som hade just slängt in sina kläder på min tid.
Ja.
Så jag stoppade maskinen, jag tog ut kläderna, la dem i en blöt hög på golvet och väntade på tjejen att komma och förklarade för henne att det där var faktiskt min tid.
Ja.
Så nu har hon ett val. Hon kan plocka upp sina kläder och gå därifrån, eller så kan hon ställa sig upp och vi kan box.
Slåss.
Ja.
Ja.
Men hon valde att plocka upp sina kläder och gå därifrån. Jag är stor och det hjälpte mycket, kan jag säga. Att undvika situationer.
Hade jag haft en chans på en ung Annika Östberg i fängelse?
Nej, det tror jag nog inte.
Men alltså, men vadå, jag är ju 2 meter, jag väger 105 kilo, Annika.
Jag har lyckats dels prata, lugna ner situationen, eller så ser jag så galen ut att folk bara säger that bitch is nuts, så lämna henne. Men sen är man livstidsstraffad också, så är det ju... Det är någon som folk vill utmana, för att man klättrar i hierarkin. Alltså att utmana en lifer.
Som du var.
Ja. Hon kan ju lika väl ta död på dig som titta på dig. För vad ska de göra? Ge dig
hon har inte något att
förlora. Ett livstid till. Alltså,
so what?
Ett quiz. Precis. Just how much I
tell your mama. Och sen går du till jobbet.
Jag går till jobbet i köket.
I köket.
Sätter mig vid mitt skrivbord, min desk och sköter mitt jobb. Håller koll på mat för över 2000 tjejer.
Och det är leveranser, tillagning. Det är, du är lite chef i köket liksom.
Precis.
Är det ett välbetalt jobb?
Det är välbetalt jämförelse. Det är ungefär 20% av jobben är betalt. Mm. Och betalt är $20 i månaden. Så jag tjänade mellan 36 och 48. Så det är jättebra betalt.
Jävlar. Mm. Och efter jobbet, vad gör du då?
Då är det räkning klockan, jag tror det var 4:30 ungefär.
Alltså att där vakterna ser till att alla är kvar i fängelset?
Ja. Först så ville de att vi skulle sitta på vår säng, men de hade räknat en tjej 3 dagar död. Så då bestämde de att vi skulle alla få stå. Så vi fick stå i cellen när de räknade. Och sen släpps de och sen är det middag. Det är 3 matsaler, så det är liksom i skift. Så att den första som kommer in, de kanske får lite varm mat, men till slutet så är det ju rätt så kallt. Och, mm. och man har ja, kanske 10-15 minuter på sig att äta.
Kan det finnas dagar där du saknar det?
Man har ju inte en massa räkningar och sånt att stressa över som man har här.
Inte eller? Så mycket att fundera över.
Nej, det jag saknar, det är vänskapen. Vi kvinnor, vi bygger familjer.
Mm.
Så det fanns, alltså jag blev mamma till en tjej som var äldre än mig. Och hon var min son, för att det finns pojkar inom citat.
Mm.
Mycket relationer mellan kvinnorna.
Mm.
Och det blir liksom, som sagt, det blir en familj. Om man ser en människa 24 timmar om dygnet i princip, i hur många år som helst, då vet man vem den personen är, vad de står och går för. Och den vänskapen tror jag inte är möjlig här ute, för att den blir testad på så många olika sätt.
De andra som du satt med i fängelset, vad hade de begått för brott?
Ja, de som jag umgicks med, för de mesta var livstidsstraffad.
För liksom?
Ja, det är många där som har haft ihjäl sin partner, som har fått nog av att bli slagen. En utav mina vänner, hon var tillsammans med en man gift. Han kom åt emot henne, hon tog upp en kniv som försvar och högg ihjäl honom.
Mm.
Det var bara ett olyckligt högg, alltså hjärtat första gången. Hon fick livstid utan möjlighet till nåd.
Hon sitter kvar där än idag?
Ja, men det är väldigt sällan som en kvinna begår ett mord av liksom för att råna eller någonting sånt. De mesta kvinnor, i min erfarenhet på den tiden i alla fall, satt för att ha haft ihjäl en abusive partner.
Okay.
Så är det.
Hur våldsamt var det i fängelset?
I början inte så mycket, men ju längre tiden gick, desto mer yngre fick vi in. Det var alltid, man måste vara kopplad till någonting. I början var det vart du kom ifrån. Och de kunde krocka med varann ibland, men det var aldrig liksom seriöst. Alltså det var inget till döden. Men sen började de här yngre gängen komma in. Och baksidan av jämställdheten är att kvinnorna nu ville vara lika duktiga som männen. Och då var det döden som gällde. Så då började de med att göra samma typ av vapen som man ser i en manlig fängelse. Så då var det flera som dog. Men till att börja med så var det mer, ja, som man ser en classic fight med tjejer, dra i håret och klösas och sparkas och bitas, alltså den typen av slagsmål.
Hur många dog under din tid?
Ja, flera dog av självmord. Och vi hade en som dog för att hon hade hamnat på gården och hade begått ett barnbrott. Och henne hittade de nedanför en trappgång.
Men du får beskedet i alla fall om att du skulle till Sverige.
Ja, jag hade skickat begäran många, många gånger.
Mm.
Den här gången kom det en fängelseadministratör springande efter mig och ropade mitt namn, viftande på ett brev.
Annika.
Nej, Deezy.
Var det så du kallades?
Ja, det var mitt gifta namn. Det kommer att hända. Men de visste inte när. Och jag fick inte säga ett ord. Så jag bara efter 30 dagar försvann jag. Puff, var borta. Jag fick aldrig säga adjö till mina vänner, till min familj. Vi var alla livstidsstraffade. Vi hade ingen tid i framtiden där det skulle vara ett slut. Liksom. Det hade vi alla gemensamt. Och det Det är ett särskilt sätt att leva och tänka och känna. Och nu var jag där och plötsligt hade jag en framtid. Mm. När jag försvann så fort som jag tog 2 veckor från Los Angeles till New York till Örebro. Och det första jag gjorde när jag kom till Örebro och fick möjligheter var att skriva. Och låta Förklara. Dem veta vad som hade hänt och att jag var okej. Okay. Och de var överlyckliga.
Hur var kontrasten mellan att vara i ett fängelse i Örebro i Sverige och i USA?
Åh gud, det var ju natt och dag. En av vakterna kom fram till mig och tog tag i mig och kramade om mig och sa välkommen hem. Jag är så glad att du har kommit hem. Och jag var övertygad om att hon skulle sätta dit mig och att jag skulle hamna nu i straffisolering och få ett nytt åtal. För att i USA, om man även råkar röra en vakt, så kan du få en ny assault straff liksom. Så att jag trodde att hon försökte att sätta dit mig genom fysisk kontakt.
Men det var bara snällhet.
Det var bara snällhet, ja.
Du har ju en det märker man när man träffar och sitter mitt emot dig, att du har någonting runt dig som är lite svårt att sätta fingret på. En sorts klokhet som liksom nästan omger dig på något sätt.
Ja, men tack. Men om jag vore så klok så skulle jag inte ha den histori som jag har. Men jag kan aldrig jämna ut vågskålen. 2 liv på ena sidan som är i princip jag hade mycket med att göra. Allt jag kan göra är att försöka och ge så mycket som möjligt.
Vi brukar alltid avsluta den här podden med ett litet tal till nationen. Där vi sätter på smäktande nationalsång. Och så får du en halv minut eller minut eller vad du vill ha. Och så får du bara säga vad du vill till folket. Och det känns som att det är rätt kvinna att säga några välvalda ord som sitter mitt emot mig.
Oj, oj, oj.
Och jag vet att vi förbereder ju aldrig folk på det här. Så du får göra det lite spontant här, Annika.
Är det mig?
Det är nu det gäller, Annika.
Okej. Ja, vad vill jag säga? Jag vill säga tack till svenska folket för alla brev de skrev. Alla bön de skickade. All styrka och kraft som de skickade min väg. För det är därför jag är hemma. Men jag vill också säga att Sverige är ett fantastiskt, underbart land och vi måste komma ihåg det. Vi är inte USA. Snälla, bli inte lilla USA. Vi är bättre än det.
Tack för att du var med i topp 1 i Sverige, Annika Östberg! Förlåt för det spontana talet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tell you that I want you. I want to let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Oh, there's something deep inside.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.